En podcast från Aftonbladet Ledare. Åsiktskorridor.
Hej och välkomna till veckans åsiktskorridor. Den första ska jag säga hej hej.
Hej.
Det är 4 dagar kvar till valet och nu råder en veritabel valfeber i det svenska politiska systemet. Med oss idag för att lägga en valhand på dess panna har vi Ulrika Schenström, moderat.
Schingling.
Från Aftonbladets ledarredaktion har vi Kalle Sundin.
Hallå.
Och Anders Lindberg.
Hallå.
Hej, och jag heter Anna Andersson. Och nu pratar vi, det är 4 dagar kvar till valet. Det börjar bli spännande. Debatten börjar nästan gå upp lite i falsett, tycker jag.
Ja, men det är ju jättespännande.
Ja, kom
igen.
Inte vad så avmätt, det är ändå demokrati vi lever i.
Jag tycker bara att det känns ju lite som att det har gått på övertid. Att det var någon som sa att det är väldigt många debatter.
Ja, det är för många debatter.
Vilket ju inte vi ska då ha några synpunkter på, eftersom vi också har debatter. Jag ska hålla låg profil i den här frågan. Men kan man inte ta bort de andra förutom vår?
Det var ju den här lilla grejen med fria medier.
Men jag tänker på det. Jag tänker en person som inte är sån här osannolik politiskt djurnörd som...
Som du.
Som jag. Som jag. Du. Ja. Som inte tittar på alla debatter, minutiöst tittar och ser och är helt tokig så här, utan vi tar det lite lugnt och börjar förbereda sig nu, det är onsdag inför söndagen, och bara tar liksom ett stick in med vad de ser egentligen.
Men på tal för att fråga, Jan Björklund, visst har han haft exakt samma kläder i varenda debatt?
Mörkblå skjorta, uppkavlat. Ja,
om man hittar något som funkar.
Men han måste ju, lita på, precis som Lika säger, att det är någon som kollar på någon debatt då och då. Men kollar man på allting, då måste man ju undra vad det är som...
Fel.
Ja. Jag gillar den där idén. Jag har också alltid samma skjorta på mig. Så att jag
du vet vad det där brukar vara en liksom prov på eller bevis för? Det är att man är seriemördare.
Om man
du vet, om man har bara en garderob med exakt samma kläder. Jag läser deckare i och för sig väldigt mycket.
Och klart, och kan ju förklara varför liberalerna ligger helt stilla.
Det är alltid så att det är den här människan som är mördare som är den perfekta personen. Okay. Med bara perfekta kostymer, samma sak varje dag, skrivbordet.
Men det kan väl även tyda på en väldigt så här organiserad. Steve Jobs var väl också känd för att bara ha, och så vi vet vad han är, en seriemördare.
Vad vet vi om honom?
Okay.
Jag skojade, jag skojade.
Ja, precis. Nej, vi tror inte att Jan Björklund är seriemördare. Det tror vi inte. Men jag tycker att han har hittat ett vinnande koncept. Jag förstår honom. Man behöver inte tänka, man bara drar på sig sin skjorta.
Men jag gillar den idén. Jag tycker det är liksom ändå sympatiskt på något sätt. Man
ser likadan
ut. Man ser likadan ut. Det blir också ett varumärke att se lite likadan ut så där.
Ja, okej, vet du vad? Nu känner jag så här, vi har lite ont om tid och så börjar vi pladdra bort. Vi ska prata om allvarliga saker. Det som ju liksom där debatten går i falsett nu, det är ju själva regeringsfrågan. Idag är det onsdag, ska jag säga, när vi spelar in det här. Igår tisdag så skrev Stefan Löfven på DN Debatt om, igen då tänkte jag i min stilla sinne, om hans syn på regeringsfrågan. Och det han skrev var att han väldigt storsint sträckte ut handen över blockgränsen och sa: jag kan tänka mig att leda en koalitionsregering. Var det här något nytt egentligen, Ulrika?
Nej, egentligen inte. Men det var ju lite vuxet i rummet, så att säga. Mm. Ifall vi frångår våra politiska hattar här, så skulle man ju kunna tänka sig att landet måste ju ledas, och då måste det ju ledas av en så majoritetslik regering som möjligt, som kan få igenom sin politik.
Mm. Kalle,
stort med det leendet också. Aha, det var lite ironi där borta.
Jag tror det. Mm. Kalle, vad säger du?
Jag tycker att det verkar väl i alla fall som att Stefan Löfven mer och mer, eller om man läser lite under raderna, så känns det som att han är beredd att, om alliansen skulle bli större än de rödgröna, ändå släppa lite på det här tuffa som han har hållit upp tidigare. Det var väl bara något år sedan som han var väldigt så här: jag kommer inte avgå i något läge. Men nu tycker jag att
det är en lite konstig hållning, kan man tycka.
Ja, men jag tycker att det verkar som att han ändå vill göra det till en match mellan blocken nu, sista dagarna, och liksom
eller flytta med C och L, om jag ska vara riktigt ärlig.
Det är väl...
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends.
For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Det skulle ju jag ha gjort
det,
om jag
men det har han väl sagt i 4 år. Jag vill byta upp blockpolitiken.
Absolut, ja. Och då ger han ju väljarna möjligheten att välja på det sättet, om jag ska hitta.
Det är både en flört och ett sätt att sätta press på dem. Just säga det.
Ja, att jag menar, sen sätta press på Ulf Kristersson vad gäller regeringsfrågan. Ja. Självklart, så att jag tyckte att ja, rent stilmässigt var det väl bra.
Jag tror han kopierar Fredrik Reinfeldts artikel inför förra valet.
Där 14.
Ja, 14. För då redogjorde ju Fredrik Reinfeldt för det som sedermera blev principerna bakom decemberöverenskommelsen.
Och men det då, gick ju inte så bra.
Ja, det gick bra. Sossarna klarade att regera 4 år.
Det är decemberöverenskommelsen som har gjort att jag tror att Moderaterna inte ligger jättebra i siffrorna.
Fast det tror faktiskt inte jag på. Utan jag tror jag. Att, nej, men jag tror att det är SDs frammarsch som gör det. Ja, men jag tror ändå,
jag tror det.
Ja, men jag tror ändå att det är SD som har tagit deras väljare. Och det beror inte på liksom det parlamentariska finliret, utan det beror på så här flyktingkris, finanskris och sånt där. Men om man tittar på det som Fredrik Reinfeldt gjorde då, det var att han gav en bottenplatta för diskussionen efter valet. Och jag tror att vad Stefan Löfven gjorde nu, det var att han sossarna skickar signaler nu som betyder ungefär ett, deras förstahandsalternativ är att de rödgröna blir större. Och i det läget så kommer Stefan Löfven att aspirera på att bli statsminister. Och då får vi ju se, kommer COL att släppa fram Kristersson även om han är beroende av SD? Vi vet inte idag. Vi vet inte vad en röst på COL betyder på grund av den, att de inte ger besked om detta. Men det är sossarnas förstahandsalternativ. Andrahandsalternativet det är ju att alliansen blir större. Och som jag tolkar sossarna idag så ser de då inget alternativ att regera. Och det är ju på något sätt de två alternativ som
men
det
som vanlig väljare så låter det så otroligt rimligt. Hur kan det ens vara en diskussion? Alltså om vi har ett rödgrönt block och en allians och så en av dem blir större. Är inte det helt...
Alltså det som grejen
vad
är
det som har... Varför
det nya var ju när... Den här principen har ju gällt sedan 2010. Mm. Men det nya var ju när Anna Kinberg Batra öppnade dörren och sa att hon kan tänka sig ta stöd från SD. Mm. Och då ritade hon ju om den kartan som har gällt sedan 2010 egentligen. Och den kartan, nu går vi ju in i den här osäkerheten på grund av det beskedet. Hade Moderaterna fortsatt ha dörren stängd, då är det klart att då hade vi haft samma läge som vi hade inför 2014 nu, att det största blocket självklart får regera. Men så är det ju inte. Nu, alltså Kristersson säger ju...
Ulrika sitter här
och säger att han ska köra in i väggen.
Nästan liksom. Trillar av stolen.
Ja, nej, men ja. Det här är ju... Nu har ju talepunkterna lämnats ut återigen okay, från Sveavägen 68. Så att nu är
jag kommer skrev de där talepunkterna först, vill jag påpeka.
Ja, du skrev dem åt dem, så de har kommit i retur nu kanske.
Nej, men jag skrev de talepunkterna. Jättefin artikel.
Moderaterna har gjort massor med fel, men det har alla andra också i det politiska systemet, och framför allt har det varit att inte se att Sverigedemokraterna var ett problem från början. Att inte vara riktigt tillräckligt duktig på att vadå, Anders?
Jag vet inte. Jag
reformer. Tänk om sossarna och Moderaterna hade levererat jättebra relevanta finansierade reformer i tid. Då hade vi inte haft ett så här stort Sverigedemokraterna. Så att, frågan är ju kanske lite mer komplicerad än vad du försöker göra den till, Anders.
Fast regeringsfrågan är inte så komplicerad. Alltså, normalt sett, den som får flest röster borde regera. Och nu har vi fått en konstig situation där Ulf Kristersson säger att även om han inte får flest röster så kan han ändå regera.
Ja, jag läste en liten term i DN idag där Kristersson liksom avfärdade Löfven och sa det där stämmer inte, Löfven har inget regeringsalternativ. Och det känns ju konstigt som vanlig väljare när vi just har genomlevt en minoritetsregering i 4 år ledd av Socialdemokraterna.
Han har ju alltså ett regeringsalternativ som just nu regerar. Så att
ja,
det blir
exakt.
Ändå lite
men det blir lite förvirrat.
Ja, och det bisarra är väl också att ja, men det enkla faktum att Kristersson vill använda sig av SD för att avsätta Löfven som statsminister, men sen så vill han att då, eller alliansen vill som helhet att Socialdemokraterna ska stödja deras budget eller det var en del av det samarbete sen. Det är ju en otroligt märklig hållning ändå. Det får man väl hålla med om. Även om man är.
Det är framförallt en väldigt komplicerad hållning.
Ja. Ja.
Därför att den försätter situationen i att inte veta var det här kommer att landa någonstans. Men så ska vi också komma ihåg att Moderaterna är ett liberalkonservativt parti. Vad än Ulf Kristersson säger, tenderar han eller kan han riskera att tappa åt något håll?
Mm, han har väl
är han där, då tappar han Liberalerna. Är han här, då tappar han åt andra hållet. Så att det är ju en... mycket komplicerad situation att vara partiledare för ett liberalkonservativt parti just nu.
Men
där har ju
egentligen
Löfven exakt samma problematik.
Jag tycker är också ganska brett
ja,
parti.
Ja, därför att då har du identitetsvänstern här borta och så har du LO-väljarna. Sossarna
har en sektkultur. Alltså de kommer,
nej, men det är problematiskt. Och det är Sverigedemokraterna som skickligt har försatt oss i den här situationen.
Ja, för att jag tror att partikulturen skiljer det här. För Moderaterna har så tydligt två falanger som drar till två håll.
Nej, jag har aldrig varit med någon av de falangerna. Jag har ändå varit i det där partiet hela mitt liv.
Men det finns två idéer
till slut,
om vad partiet
till syvende
ska vara.
Sist, ifall någon skulle säga någonting, då märker du vilken falang du tillhör.
Jo, men jag förstår ju det. Men jag tänker att sossarna har ändå den här, lite som Centerpartiet, att du är en folkrörelse i grunden. Det finns det här sektbeteendet som gör att du ifrågasätter inte ledaren när
man väl har fattat ett beslut, så följer man det.
Moderaterna är mer som ett företag, att liksom när ledaren misslyckas så kickar det ut den. Ja, hur länge sitter Kristersson om han inte blir statsminister?
Ja, vi bytte ju precis partiledare, så det verkar ju väldigt onödigt att byta igen, om jag ska vara riktigt ärlig.
Kalle
ja.
Ville säga något.
Nej, det är precis just den här striden inom sossarna mellan L och vänstern och identitetspolitiska vänstern. Den har ju ja, precis. Ja, så...
Du har lärt dig. Anna.
Ja, förlåt Kalle.
Nej, men jag måste säga, den var ju innan 2014. Den striden har ju lagt sig nu.
Så har det väl det?
I alla fall, den kanske den är väl inte över.
Berätta,
kanske, men den
vann,
i alla fall,
Kalle?
De som vann var väl ändå någon sorts men framförallt Löfven var väl en kandidat som inte skulle vara något av det där, så att det som hände var väl att den lades på is för att man skulle kunna vara regeringsdugligt, vilket man ju nu
Metall
har varit. Ja, så kan man se det.
Men ärligt talat, hur ska det här gå till? Om vi tänker oss att det blir ungefär som mätningarna säger, vi behöver inte säga några siffror, men sossarna blir med nöd och näppe största partiet, M och SD blir ungefär lika stora.
Vet du vad jag tror?
Nej.
Det är att jag snart avlider, för det här är absolut den värsta diskussionen jag vet, för jag tror inte att det kommer att bli så osannolikt komplicerat. Det kommer att bli en talman.
Haha.
Han har, eller hon, har som uppgift att se till att en ledare för ett parti kan bilda en regering som får igenom sin politik. Så då kan ju Stefan Löfven antingen avgå, för det kanske är så det behöver bli, och så får han bilda en ny regering. Eller så blir det Ulf Kristersson som bildar regering. Eller, hör och häpna, något så obehagligt som att Jimmie Åkesson gör det. Så. Jag tänker att ni får gärna chitta
men
vidare det här om talman och vem
där
och vilken
teori,
tid och bla bla bla.
Men hur kommer det att bli?
Ja, det vet vi inte. Vi får väl se hur folk röstar. Är det så att Socialdemokraterna blir mycket, mycket större än alla andra partier, ja då bildar nog Stefan Löfven en regering. Blir alliansen större än de rödgröna, ja då försöker nog Ulf Kristersson bilda en regering. Så att så som man röstar, om man röstar, antingen röstar man på alliansen eller de rödgröna. Eller så blir det så att väldigt många blir väldigt lika i siffror. Ja, och då blir det väl kanske en som kanske jag tror att Löfven önskar sig, en S, MP, L, C-regering kanske. Alla de som inte tycker om SD någonstans och som inte har några väljare hos sig som tycker att SD är okej.
Jag förstår.
Kan vi inte gå vidare till någon innehåll nu?
Ska vi gå vidare?
Jag måste bara säga att jag tror inte att det är så där öppet riktigt. Utan någonstans så är det ändå så att de rödgröna partierna kommer aldrig kunna regera med stöd av SD.
Det var ju precis det jag sa.
Kristersson kommer att kunna göra det.
Men då riskerar han ju, kom ihåg det, det är ett liberalkonservativt parti,
jag vet.
Så att han försätter sig själv då i en situation.
Men han kan göra det.
Tänk om de redan har tappat alla sina liberala väljare i valet.
Men jag sitter ju här.
Ja, okej.
Hallå, minus en.
Enligt en mätning som Emitio gjorde så var väl ungefär 40% av Moderaterna som inte ville se röken av SD. Och de är väl de liberala väljarna som är kvar ändå i Moderaterna. Om de skulle försvinna skulle ju Moderaterna bli 10% parti. Och det vill väl inte Kristersson kanske, men jag vill ändå säga det att det är en fundamental skillnad i det här valet, att så de rödgröna partierna kan inte bilda regering med stöd av SD. Ulf Kristersson kan bilda regering med stöd av SD, och det gör att du kommer inte ifrån att det blir liksom frågan när väljarna ska gå.
Det är den springande punkten.
Det är den springande punkten liksom, och det, så länge
men
den dörren
de
är öppen så är den öppen.
Men till de som ska välja och gå och rösta på söndag skulle jag säga så här, tänk på att rösta på den du tycker står för den politik du vill och inte bara taktikrösta.
Okay.
Fast vill man inte ha liksom SD i närheten av taburetterna
så kan man taktikrösta. Jag tror inte det finns någon överhuvudtaget som vill det. slut.
Fast några partier ger ju
underskattar vissa in, men Moderaterna som gärna vill.
Väldigt gärna vill, Anders. Vi har ju redan suttit i flera år och pratat om det här. Lägg av.
Okay, okay.
Men nu har vi pratat om det hela valrörelsen också.
Precis, vi går vidare.
Lägg av.
Vi går vidare. Vi ska prata om någon som vi har pratat mycket om de senaste åsiktskorridorerna. Därför det går inte att komma ifrån vilken fantastisk valrörelse Kristdemokraterna och Ebba Busch Thor gör, eller hur? Faktiskt. Hon bara blir störst. Hon ligger nu klart över... De verkar ha säkrat sin plats i riksdagen. Anders är fortfarande liten.
Jag är också väldigt
tveksam. Okej, ni tror inte det är så säkert. Jag säger så. De kommer sitta kvar i riksdagen. Och ja, hon gick i veckan ut och sa att hon vill bli jämställdhetsminister i ny alliansregering. Mm. Får hon bli det?
Ja, alltså jag tycker ju att hon är en väldigt duktig debattör och en bra person och sådär. Men det är kanske en jämställdhet. Nej, alltså nej. Men jag har en ny teori kring de här siffrorna kring KD.
Mm.
Nämligen,
spännande.
Först är det ångest. Ni vet, de ligger under och folk i KD har ångest och sådär. Sen går de upp i siffror. Det kommer ju tendera att väldigt många som tänkte stödrösta på KD kanske inte längre kommer göra det.
Mm, utan
tänker,
av.
Du vet, slappnar av och så bara, nej men det kommer ju tydligen lösa sig, då kan jag ju rösta på bla 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 bla. Whatever.
Mm.
Men man får ändå säga att hon verkar ha hittat liksom ett vinnande koncept här, att hon pratar om mycket om jämställdhetspolitik. I och för sig på ett lite bakvänt sätt mot vad många andra jämställdhetsivrare är.
Mot jämställdhet?
Ja, de hackar på genuspedagogik och elitfeminister. Kalle, det verkar vara ett vinnande koncept.
Ja, men hon tar ju saker som blåser upp dem enormt och så gör hon en egen kamp mot det.
Och det funkar?
Ja, men jag vet inte. Det var som det var den här genusflumgrejen som hon pratade om.
Jag tycker hon är ganska rolig sådär, även om jag inte håller med henne om feminister.
Men man vill ju inte ha en rolig jämställdhetsminister. Man vill ha någon som...
Men jag tänker ju så här att hon tävlar ju med M och SD, ungefär samma väljare. Och hon är yngre, hon är roligare, hon är snabbare. Hon är liksom går igenom rutan. Och det hon mäts mot bland de väljarna, det är ju naturligtvis Ulf Kristersson, som ju ser mer och mer ledsen ut varje intervju. Och Jimmy
inte
Åkesson
ledsen,
som...
Inte ledsen, det kan du inte säga. Arg,
sammanbiten förlåt, kanske.
Sammanbiten.
Nej, men han vinner ju de där duellerna. Det är ju det
han är riktigt bra på. Jo, men
det
om jag tänker det. De väljarna som väljer inom det blocket, de som inte väljer mellan Löfven och Kristersson, de ser liksom den här barska mannen som ser liksom barskare och barskare ut för varje debatt. De ser Jimmy Åkesson som ser ut som att han håller på och liksom kroknar ihop och är sura. Han ser ledsen ut.
Jag vet att när du säger så där, om någon lyssnar som är potentiell SD-väljare, så kommer de nu välja SD på grund av att du säger så.
Ja, jag vet.
Sluta upp med det där. Snap out of it!
Ja, men, och sen så kommer hon som liksom går framåt, säger roliga saker, har kontakt med publiken.
Och kommer du ihåg att hon dessutom, när du och jag stod i Aftonbladets TV, alltså Aftonbladets partiledardebatts TV
i
förra veckan, då hade hon ju fel i allting hon sa.
Ja, det hade hon.
Men hon råkade...
Hon klarade det ändå. Men min poäng är bara att mellan de tre, när den där väljaren står där och tittar liksom så här, rolig, snabbt, framåt och sen så lite så här tråkigt och gubbigt, då är det klart att det roliga, snabba, framåt, det vinner. Och då tror jag att hon... Så de här slutdebatterna torsdag, fredag i SVT och TV4 kan nog bli faktiskt att hon rycker på riktigt. Och det skulle inte
men om hon,
och
okay.
I sådana fall går ju Moderaterna och SD ner motsvarande.
Men hon är ju rakt på sak. Och Kristersson pladdrar mycket.
Alltså pladdrar?
Han lägger ut orden som mycket.
Alltså Moderaterna har gjort många fel, men just Ulfs debattinsatser kanske inte är just det som är problemet. Låt oss gärna prata om Moderaternas problem, men just pladdrar tycker jag är kanske
nej, men,
det minsta.
Nu pratade vi just om debatterna, men jag tycker han är lite...
Han är pladdrig,
jag tvivlar inte på din ambition, men jag vill ändå se det här och här och här och här.
Han
är väl sig själv, som Ulrika säger. Att han
är lite sig själv, men han är inte pladdrig.
Jag tycker ändå Ebba Busch Thor är mer rakt på sak då, om man jämför dem två.
Ja, man kan ju också så här, för sagt, hon verkar ju ändå hitta det här spåret med jämställdhetspolitik. Igår kom de med ett nytt förslag att alla nyförlösta kvinnor ska få 800 kronor.
Och det är ju ett taktiskt smart grepp, eftersom nästan väldigt många av mina kvinnliga vänner är väldigt oroliga över det här, och jag ser i mitt flöde unga kvinnor som har fött sitt första barn och har långa berättelser om hur man inte får tag på en BB liksom, plats.
Så du tror att det kan funka 800 spänn?
Det tror jag kan
engångs,
funka.
För då, det förslag,
men
tanken
men
var...
den är ju precis likadan som den här familjeveckan. Du vet, det är lite godis här nu. Du vet, sista veckan. Candy. Taktiskt smart, strategiskt fel.
Varför då?
Ja, därför att jag är inte säker på att de pengarna finns.
Ah, okej, okay. Det
blir ju väldigt 50
miljoner tror jag skulle kosta.
Ja, men ja,
jag tycker det är jättekonstiga grejer. Alltså det där är sån här, det kanske har mätts i någon fokusgrupp, ja, och så har de hittat liksom att det här var ett spår.
Det behöver man inte ganska medelklassigt förstå. Kvinnor håller på och väljer sist och är den osäkra gruppen. Jo. Väldigt många kvinnor, framförallt i åldern 18-28.
Jo, och då tänker jag ju så att kvinnor 18-28 på telefonplan tycker att abort frågan till exempel är väldigt viktig. Och då KD som då håller på trasslar varenda gång de ska öppna munnen om abortfrågan, så trasslar de in sig i någonting. Och sen slutar det alltid med att det blir de säger något konstigt och så blir det skandal. Och så kommer de nu med en sån här grej. Alltså jag har så svårt att tro att just den målgruppen då tänker att ja, men de ska inskränka aborträtten, de ska kanske diskutera samvetsfrihet, men jag får 800 kronor. Alltså, ja, men de blubbar ju. De kommer ju aldrig till sök. Men jag får 800 kronor. Alltså, jag tror inte det funkar faktiskt.
Nej,
att rättigheter trumfar plånbok, tror jag. Och just kvinnors rättigheter är
man önskar ju det,
grej.
Men jag tror inte alla är så insatta som du och jag, nörd. Nördarna
berättar
inte
ju för dem rätt effektivt att det är så just nu, så jag tror ändå att de
nu har ni fått höra det.
Man vill väl helst ha en fungerande förlossningsvård gående för 800 kronor, kan man väl tänka.
Jag blev lite ledsen av förslaget, för att jag tänker att det här, det de säger, för det var till exempel att man ska kunna gå till en fysioterapeut, vad man förut kallade sjukgymnast, eller en PT, alltså eftervård helt enkelt, förlossningsvård, att den ska bli bättre. Och då blev jag också lite ledsen, ska inte det fungera i vården? Jag vet
det
att det inte gör
det.
Det
ska fungera, det måste ju finnas.
Ja, jag vet att det finns stora brister i eftervården, men ja, det var lite deppigt tyckte jag. Abortfrågor och annat leder oss osökt över på nästa ämne för dagen, som är Sverigedemokraterna. Enligt all gammal praxis så borde SD haft en riktigt risig start på sista veckan före valet. Först i söndags så var Jimmie Åkesson sist ut i partiledarutfrågningen i SVT. Gjorde en ganska slät figur. Och sen, för att en stund senare blir fullständigt strimlad av Carl Bildt i agendan när de skulle diskutera EU.
Och vem vinner på det, tror du?
Ja, vi återkommer till det här, Ulrika. Och sen nu så har deras utbildningspolitiska talsperson Stefan Jakobsson just fått meddela att han inte ställer upp till omval, eftersom han efter Aftonbladets granskning har visat sig ha haft en ganska lättsinnig inställning till skattebetalarnas pengar. Det har åkt taxi, det har tagits med familj, det är privatresor som har blivit konferens för ganska stora belopp. Och sent igår kväll så kom beskedet. I vilket annat parti som helst så skulle det här ha varit en ganska dålig inledning på sista veckan före valet. Men är det för SD? Spelar det här någon roll?
Nej. Jag kommer ihåg inför valet 2014 så satt jag i min mans bil. Jag tror till och med vi var på Birger för att jag skulle bli skjutsad någonstans och han skulle åka på något ärende. Och så ringer Ekot till mig när klockan är typ 16:30 för att boka in mig till valvakan på söndagen. Det här är alltså på fredagen före valet. 16:30. Och så bokar vi in tiderna när jag ska vara där och kommentera och sådär när jag ändå är på SVT. Och så säger vederbörande person till mig att nu kommer den stora nyheten. Och jag, som jag är då, så är jag nästan utanför bilen. Helt hysterisk. Och sitter och skriker till mig. Sätt på radion! Sätt på radion! Sätter på. Ekot går på. Och så har de ett 12 minuter långt inslag, typ, om att Jimmie Åkesson har spelat på nätet. Och då orkade jag inte längre. Då trodde jag att jag skulle dö. Jag tänkte att de kommer få 15% nu.
Mm.
Det spelar liksom ingen roll.
Det fick de nästan. De fick 12,9. Va? Mm.
Och de gick nog upp väldigt mycket där. För då tänkte
men tror du
att
de går upp av de
ja,
här
det gör de. Det gör de. Kom ihåg järnrörskarna.
Ja. Mm.
Då satt hela etablissemanget, inklusive alla kommentatorer, i direktsändning och sa nu kommer partiledningen få lov att avgå. Nu är det över. De gick upp 5% efter järnrörsskandalen.
Om det ändå var en järnvägsskandal.
Det är inte så att de här skandalerna, det är snarare tvärtom.
Men även den lättsinniga inställningen till skattepengar.
Mm.
Det tror
nej,
du?
Vet du, jag tror,
jag tror att det däremot, det ger ett system, alltså att politiken är dålig och att man får ett förakt mot politiken. Men du vet, deras väljare skiter i om någon råkar ha fifflat eller inte, om jag ska vara riktigt ärlig.
Tror du verkligen det?
Ja. Och, jag, i och för sig, hade det framkommit att 100 50% av alla sverigedemokrater fifflar svårt och har grova stölder, och det är klart att det hade varit förfärligt, men jag menar, det finns ju rötägg överallt.
Mm. Jag vill också bara säga att under den här veckan så har Expressen skakat fram nazist efter nazist ute i kommunerna vid deras stora granskning.
Exakt samma
och det
sak
har ju aldrig bitit förut, kan man säga.
Vad hände då?
Men förlåt, Anders, du tror ändå att det här...
Nej, jag tror det är olika. Jag tror att lägga ner P3 tror jag ingen bryr sig om bland hans efterföljare.
Däremot, de blev bara lyckliga, tror jag.
Däremot så tror jag ju att det här med att Carl Bildt strimlade honom, det tror jag kan spela roll, därför att det finns många som väljer mellan SD och M. Och jag tror att just den här EU-frågan bland de väljarna och till exempel i näringslivet tror jag kan spela roll på riktigt. Därför att den är så fullständigt vrickad, SDs politik på det området. Och Carl Bildt lyckades ju visa det. Carl Bildt lyckades visa det. Och Carl Bildt har ändå en viss unik ställning i borgerligheten som de Moderaterna utnyttjar nu på det här sättet. Och det tycker jag är skickligt. Lustigt att jag ska försvara Bildt mot Ulrika.
Jag är helt på din sida. Däremot tror ju inte jag att det får den effekt. Jag önskar ju att jag trodde att den effekten skulle bli.
Fast man får ju spela med de kort man har. Ja, alltså, jag tror inte Moderaterna har så många andra kort att spela med.
Men absolut. Nu var det ju så här att han hade ju twittrat några saker. Agenda-redaktionen tyckte att det var roligt att de skulle ha en EU-debatt. Jättebra, men man ska komma ihåg, det är ungefär som en manlig partiledare som har en duell med en kvinnlig partiledare, så blir det alltid väldigt problematiskt, därför att skulle den manliga partiledaren råka säga någonting lite för mycket här uppe, så blir det lite så här lilla gumman. Ja, så man får passa sig otroligt mycket.
Ja, det har Löfven haft problem med.
Exakt så, och det där är problematiskt. Problemet här var ju att Carl var ju väldigt bra i den här debatten. Men tänk nu på att det är inte vi i det här rummet som är mottagarna av den här duellen. Utan de som röstar på Jimmy tyckte säkert att Carl var lite så här, hörru du lilla gubben. Mm. Det där är jag rädd för.
Okay. Jag tror ändå att Moderaterna tänker rätt här. Därför att Moderaterna har väljare som står och väljer mellan Moderaterna och Sverigedemokraterna. Och de väljarna tror jag faktiskt lyssnar på Carl Bildt. Och jag tror liksom att EU-frågan i sak är något de har en stark åsikt om.
Kalle. Jag hoppas att du har rätt.
Jag håller faktiskt med Ulrika. Det är deprimerande. Det är nog tyvärr så att de här väljarna är redan... Alltså, de bryr sig inte om det här överhuvudtaget. Men å andra sidan så måste de väl snart nå ett tak i hur många man kan nå som alltså totalt struntar i att Sverigedemokraterna är ett inkompetent parti. Så är det ju bara. Det här händer ju gång på gång på gång, men de lyckas ändå växa. Men jag tror tyvärr också att de bara blir super av att Carl Bildt plattar till Jimmie Åkesson. Jag tror inte att ens de tar in det argumentet.
Tror att finns det någonting som liksom skulle kunna få de här väljarna att minst överväga sitt val?
Inte som man kan liksom vinna över i en debatt eller i en valrörelse
kanske
nu.
Inte fyra dagar.
Men på lång sikt, det var ju en jättebra debattartikel idag om just att det var politik som har, det är oro på arbetsmarknaden, man förlorar jobbet.
Man kopplade arbetslinjen.
Det är som arbetslinjen som Moderaterna
och
gjorde, rädsla för att de sociala skydden inte fungerar.
Det äntligen.
På lång sikt är det som kan bemöta det här, det tror jag.
Okay, alltså,
reformer alltså.
Yes. Reformer.
Vi har inte samma reformförslag,
men vi vill ha den diskussionen.
Ja.
Okej, och den diskussionen kommer att fortsätta, men inte här och nu. Vi avrundar för idag. Vi har en åsiktskorridor kvar före valet. Vi spelar in den på fredag. Hoppas ni vill lyssna då. Tack för den här gången. Ulrika Schenström, Kalle Sundin, Anders Lindberg. Vi hörs. Hej då.
Tack, hej.